Det jag vill dela här, då vi sjöng i sången här, helig älska brinna. Helig älska brinna. Och tänkte tala lite om det, men innan vi gör det så vill jag gå till Apostlagärningarna, till första kapitlet. Där står det, när Jesus då är tillsammans med lärjungarna, det är precis innan det att han ska göra sin himmelsfärd, så står det där. Vi kan läsa till att börja med i den 8:e versen. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ut ur deras åsyn. Medan de såg upp mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Och de sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Kan du se den här synen framför dig? Här har vi alltså lärjungarna. Jesus har stått och undervisat dem och han har talat om den heliga ande. Och så bara får de se hur han liksom lyfts inför deras ögon. Och vilken märklig upplevelse egentligen. De har varit tillsammans med Jesus i 3 år och så helt plötsligt så försvinner han upp så här. Och han försvinner till slut så är han som en prick där uppe bara. Så försvinner han ur deras åsyn. Men vad hände sen? Vad hände när de liksom inte längre kunde se Jesus? Vad skedde sen uppe i himlen när han kom dit? Det tycker jag är väldigt intressant att få veta. Och kan vi veta det? Ja, jag menar att vi kan veta det. Om vi går till Danielsbokens 7:e kapitel så har vi en profetia där om det som så att säga uppenbarligen sker i himlen när Jesus kommer dit upp. Och det här är ju då en profetia, eller vi vet här hur Daniel har fått den här synen med de här 4 olika djuren och det var ett djur som var övermåttan förskräckligt, står det. Det var liksom det här sista upproret som det handlar om då i den yttersta tiden. Ett rike som ska uppsluka hela världen, står det. Och i alla fall, där i Daniels bokens 7:e kapitel så har vi fortsättningen efter det här. Och då står det att medan jag såg på djuret sattes tronen fram och den gamla av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Jag fortsatte att se på eftersom hornet hade talat så stora ord. Och så kan vi kan göra så att vi går fram till den 13:e versen. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom i himlens skyar och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte kan ta slut och hans rike ska inte förstöras. Och det här att man ser en som liknar en människoson som kom i himlens skyar. Jag har åtminstone i min ungdom och vidare genom flera år tänkt så här att människosonen som kommer på skyar, det måste ju innebära det här att när Jesus kommer igen hit till jorden. Men när jag läser texten så är det ju inte det det handlar om. Utan han är inte på väg ner, utan det verkar som att han är på väg upp istället. För att det står ju här att jag såg en som liknade en människa som kom med himlens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Alltså med andra ord, han är inte på väg ner till oss på jorden, utan han är på väg upp till fadern, till den gamle. Och som det ju står att han satte sig på faderns högra sida. Så att jag tror när jag läser det här att det är det handlar om, att lärjungarna, de liksom förlorade honom ur blickfånget, men här kommer han istället upp genom himlens skyar, så närmar han sig den gamle och så förs han fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Halleluja. Men någonting annat som då händer där när då Jesus sätter sig där på faderns högra sida, det vet vi ju, Jesus hade ju lovat innan han får upp till himlen att när jag kommer upp till min far, då ska jag be honom att han ska sända den helige ande. Så att det är ju det då som jag tror att det var en av de första sakerna som Jesus tar upp med fadern när han kommer upp där och sätter sig bredvid honom och talar till fadern och säger att han ska sända den heliga ande hit ner till jorden. Det står ju i det är väl i Johannes 7 kapitlet där det står om Jesus när han står där utanför templet och talar och säger att om någon törstar, kom till mig och drick. Och så säger han att den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och det sa han om anden, står det. Men anden var ännu inte utgjuten, för Jesus hade ännu inte blivit förhärligad. Men det ögonblicket inträder nu. Nu sitter han där på faderns högra sida. Nu är han förhärligad. Och nu är ögonblicket inne. Nu är det dags för att den heliga ande ska sändas ner till jorden. Och när det står om den heliga ande så står det ju också Johannes. Han talar ju om det, Johannes döparen. Att han ska döpa er i helig ande och eld. Och jag har tänkt på det här på eftermiddagen idag, just vad innebär det? För det första så står det att det är inte bara ande, utan det är den helige ande. Och om man liksom ser, liksom, vi får ju såna här har vi ju alldeles nyss då fått se in i himlen och ser liksom allt det här oerhört fantastiska och heliga som sker där uppe. Men när vi läser Bibeln så finns det ju olika såna här tillfällen där profeter och andra får liksom se. De får se himlen. Jesaja exempelvis, 6 kapitlet, det har du säkerligen läst, i det år då kung Ussia dog. Då fick jag se Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och det står om hur hans mantelsläp uppfyllde hela templet. Och seraferna far fram där och de ropar helig, helig är Herren Sebaot. Och Jesaja, han ser allt samma så där. Och när han upplever liksom den här heligheten, han ser in i himlen och ser hur helig Gud verkligen är. då bara liksom han blir helt genomlyst utav det sanningsljus som bara strålar ut ifrån honom, och han säger: jag har orena läppar och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Han var Guds profet, han var inte någon vem som helst. Men när han står där inför heligheten så upptäcker han saker. Det blir självkännedom i det sanningsljuset. Och därför när jag tänker på detta med den helige ande, så vi får liksom inte bli slarviga på något sätt när vi liksom talar om den helige ande, för att det är faktiskt den tredje personen i gudomen, Fadern, Sonen och den helige ande. Och den helige ande vill bo ibland oss, men vi kan också genom vårt sätt att vara, det står att vi kan bedröva den helige ande, vi kan släcka anden. Alltså vi kan på olika sätt vara, genom vårt beteende, genom att vara slarviga på olika sätt, så kan vi helt enkelt stänga ute den helige ande. Den helige ande trivs inte ibland oss, och om vi inte så att säga ger Herren den ära som han ska ha. Att vi själva liksom börjar och hålla på och ta åt oss ära, eller att vi på olika sätt. Han vill att den helige ande verkligen ska få vara och trivas ibland oss. Och att vi på samma sätt som Jesaja och alla de andra som har stått inför en helig Gud verkligen förstår att han är helig. Han är Gud och vi är människor, och vi behöver böja oss inför honom. Vi får inte ha något uppror i våra hjärtan på något sätt. Och jag tänker på det där när det står helig ande och eld. Så tänker jag, det kan ju inte vara någon annan eld än den eld som det liksom står om här. Det står i Daniel, jag är tillbaka där nu, 7:10. En ström av eld flödade och gick ut från honom, han som satt på tronen. Och i versen innan: hans tron var av eldslågor och dess hjul av flammande eld. Det är ingen annan eld när det står om den helige andes eld, utan det är ju den här anden, det är ju den här elden som liksom sänds. Jag ska sända den helige ande. Det står ju på pingstdagen, då kom från himlen. Så den här elden kom ju inte någon annanstans ifrån. Den hade ju inte liksom varit någon annanstans och blivit liksom utspädd eller liksom behandlad på något vis, utan det kom raka vägen ifrån tronen. Ifrån den här flammande elden som var vid Guds tron, så kommer den här elden på pingstdagen, och det blev såna här eldstungor på var och en av dem. Och det är den här elden som Gud vill att den verkligen ska få brinna ibland oss, och att den här klara lågan utav den här elden verkligen ska få finnas hos Guds folk. Då blir det inte ljummet och tråkigt och ointressant, utan då blir det någonting som väcker uppmärksamhet, ska jag säga. Precis som det gjorde på pingstdagen när den helige ande föll, och när det blev eldstungor, och när den helige ande verkligen kom över dem här, och de prisade Gud och de talade i tungor, och liksom Guds närvaro fanns där ibland dem, då hände det saker i stan. Och det vill också Gud ska få ske med oss och i våra församlingar och överallt, att vi får uppleva hur den heliga ande verkligen får ta över, och att den här elden ska få brinna. Och jag bara längtar efter det här samtidigt som vi förstår att det är, jag höll på att säga att vi vet när vi läser apostlagärningarna att det var ju en sån kraft. Det var ju ett sånt nedslag från himlen som gjorde att det verkade både liksom till befrielse, men till och med så att människor som ljög kunde falla döda ner. Så att och när vi läser om det här elden, alltså i hela Gamla testamentet, så var ju många exempel på det här med den här himmelska elden. Redan i Moseböckerna så står det om hur det här, prästerna, de skulle se till att den här elden hölls levande och att de ständigt liksom la på vedträn för att elden skulle brinna. Och det här med elden, det är återkommande och det talar om Guds närvaron. Och i templet så skulle elden brinna och prästerna skulle se till att den här elden brann. Och det står om Salomo, när han hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffret, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Och det här är bara ett exempel. Vi kan läsa många, många sådana här exempel hur den här elden faller. Vi vet Elia på berget Karmel när elden kommer från himlen över offret. Det är liksom ett, vad ska vi säga, en himmelsk manifestation eller en himmelsk, ett himmelskt svar, ett himmelskt gensvar när offret är framburet och elden faller ifrån himlen. Halleluja. Det var ingen som tände elden själv där, utan det var Gud som tände den här elden. Och vi ser det. Men så kom vi in i Nya testamentet och då läser vi där att ni är templet. Det är inte en byggnad längre, utan nu är det vi både som då individer, personer, men också församlingen ska vara det här templet där den här heliga elden ska få brinna. Och det är ju fantastiskt, alltså när man läser, ja men Gud, vi förstår inte hur du kan liksom ta oss syndiga människor som liksom inte på något sätt kan leva upp till din standard. Hur du frälser oss och förvandlar oss och kommer och klär oss i Kristi rättfärdighet och ger oss ett nytt liv och allt det underbara, välsignar oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Alltså, han har så mycket som han vill anförtro. Vilken underbar Gud vi har. Vad fantastiskt, vilken kärlek, vilken nåd och vilken barmhärtighet han visar med oss. Och fyller de här bräckliga kärlen. Kärl som kan vara kanske både kantstötta och spruckna. Men han kommer och fyller dem med sin härlighet. Och så att det är inte kärlen i sig som är intressanta, utan det är vad som finns i de där kärlen. Och det är ju det som blir så spännande när människorna får tag i det här, när vi liksom kan komma och ge människorna Jesus. Det är då det blir spännande kristendom. Vi liksom inte hålla på med någon slags, ja, jag vet inte vad, underhållning eller någonting liksom som kultur eller religion eller massa, ja, Nu vet du hur mycket man kan hålla på med. Men tänk att man kan få tag i det här verkligen som är det himmelska verkligheterna. Och Jesus han säger, lärjungarna frågar honom, lär oss att be, säger han. Hur ska vi be? Ja, så här ska ni be, säger han. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske så som i himlen, så och på jorden. Halleluja. Och när vi då tittar in i himlen och läser om himlen, både i profeterna här och i uppenbarelseboken, och ser vad är det som sker i himlen, vad är det som händer där? Det som sker i himlen, låt det ske på jorden. Halleluja. Det är vad Gud vill. Och för att det ska kunna ske så behöver vi verkligen bli fyllda med den helige ande. Det är ingenting som vi liksom kan göra i någon mänsklig kraft. Det är ingenting. Det finns inga möjligheter. Det finns inte en chans att vi ska liksom kunna åstadkomma någonting av det himmelska genom våra talanger, genom att vi talar bra eller sjunger fint, spelar bra, gör en massa olika religiösa riter och annat. Finns inga möjligheter. Lägg ner alltihop och bara ropa, Gud, kom med din ande. Fyll oss med din ande. Låt oss bli tempel för den heliga ande som kan vara så fylld av dig. Halleluja, så att vi tillsammans kan vara med och bara vara med. Och som det står om apostlarna, nu kommer de som har vänt upp och ner på hela världen. Alltså, det är liksom, det är den här kraften vi pratar om, va? Det är ingenting mänskligt, utan det är en eld, en himmelsk eld som kommer in i människor som gör att det händer saker. Det blir som ringar på vattnet runt omkring dem, därför att de bär med sig himlen. Halleluja. Och det är därför också jag brukar säga det ibland, att församlingen, den ska vara som en utpost av himlen. Halleluja, en utpost av himlen där Herrens härlighet får uppenbaras, där människor kan komma in. De kommer in bara i själva rummet, i atmosfären, och upplever att de blir befriade. Kedjorna bara faller av dem. De blir fria därför att Herren är där och han har besegrat allt vad djävulen representerar. Halleluja. Så att med detta, med den här elden, så ser vi ju liksom det underbara resultatet när vi läser apostlagärningarna. När de hade blivit fyllda utav den heliga andes eld, ja, då hände någonting annat. Det var en väldig skillnad mot alltså det som var före och efter pingsten. Före pingsten hade de låst in sig i fruktan för judarna, står det. Men så låste de in sig på ett annat sätt och började då ropa till Gud istället och bad i 10 dagar. Och jag tror att vi kanske behöver på det här sättet vara med och bryta igenom för det här, att få den här riktiga hungern efter Gud. Vi vill ha verkligheter. Vi vill inte hålla på längre och play church, utan vi vill ha verkligheter. Vi vill ha din närvaro. Det behöver inte vara så vackert och liksom välregisserat, men vi behöver din närvaro. Vi behöver din heliga närvaro. Men det här med elden, det som jag sa, det, vi ser det hela vägen, och vi ser Mose. De såg den här, det står att Gud, han är som en förtärande eld, står det. Folket såg den här elden när de såg den uppe på berget. De såg den när Mose gick upp där. Och det var en eld av ett helt annat slag än det de hade sett tidigare. Och Det här med Guds eld, det står ju också om det här i Hebreerbrevet. Det är väl i det 12:e kapitlet att vår Gud är en förtärande eld. Och när vi talar om elden så är det ju både just detta som vi har talat om nu. Att Gud verkligen vill verka. Han vill verka för att människor ska bli fria. För att människor ska få uppleva helande. Och allt detta som han vill göra genom den här elden. Samtidigt så står det ju om detta att det är sparat åt eld. Det vill säga, det finns också en annan sida utav den här elden när Guds helighet verkligen uppenbaras och elden liksom ska förtära det som inte, så att säga, har böjt sig för Jesus Kristus, det som inte har tagit emot det erbjudande av försoning och rening i Jesu blod som Gud har erbjudit genom Jesu död. Och vi ser att det finns i Bibeln, när vi läser om avslutningen, så ser vi att den här elden, den kommer att drabba på ett oerhört sätt. Vi har historiska exempel när liksom kulturer har gått över gränsen. Vi kan läsa om Sodom och Gomorra när eld och svavel föll ner från himlen. Och vi kan se de här olika tillfällena när liksom den där elden som finns där uppe, för den brinner där hela tiden. Det är eld i himlen. Det är flammande eld runt tronen. Och Gud är Gud. Han är den högste. Och det är han som har sista ordet. Och därför människor som så att säga i uppror liksom överträder alla gränser. Till slut så kommer en konsekvens. Gud är långmodig. Han vill ingen syndares stöd. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Men det går till en gräns. Och när man överskrider den gränsen, då är det dom. Och det innebär de historiska exemplen. Och det kan vi läsa om i exempelvis Judas brev. Där det står om Sodom. Och god morgon, att de, det står så här. Ja, jag hittar inte just den versen, men det står i alla fall, ja, vi kan läsa 7:e versen. Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna där omkring som på samma sätt kastat sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Alltså med andra ord, denna eld på samma sätt som den så oerhört kan välsigna och liksom verkligen bringa Guds närvaro och helighet och härlighet ibland Guds folk. Den drabbar också ondskan, den drabbar synden och den drabbar både alltså kulturer. Jag tänker på, vi är allvarligt ute. I vår västerländska kultur där vi lever idag. Och vi har ju passerat många gränser. Vi har ju gått längre än Sodom och Gomorra i synd. Och vi kan inte tro, jag menar att det är utan konsekvens att göra så. Utan det finns en evig konsekvens utav att trampa över de här, så att säga, ordningarna som Gud har satt upp och de gränser som han har satt. Det finns eviga konsekvenser av det. Och därför så är det så viktigt att vi som Guds folk verkligen lever i ödmjukhet, att vi böjer oss inför honom, den helige guden. Vi kommer som Jesaja fick göra. Han kom inför Gud och han bekände sin synd. Jag har orena läppar. Men så står det att det togs eld från altaret och brände bort det som behövde brännas bort för rening. Och när vi så att säga har här i tiden fått bli befriade ifrån synden och allt det som så att säga på olika sätt har orenat oss, halleluja, då ska vi också få gå in i Herrens härlighet en dag, renade i blodet, renade och befriade ifrån allt det som på olika sätt har förorenat, allt som har med synd och orättfärdighet och ogudaktighet att göra. Halleluja, tänk vad underbart att det finns frälsning. Idag är frälsningens dag. Det finns nåd att få, det finns befrielse att få, det finns rening att få. Och därför är det viktigt att vi söker Guds ansikte och verkligen ber om detta. Herre, rena mig fullständigt. Du är helig, Herre, och du har sagt att vi ska vara heliga. Och hur ska vi kunna bli det? Jo, genom att vi så att säga tar emot din rättfärdighet. Vi kläder oss Kristi rättfärdighet. Vi blir renade, vi blir fullständigt renade och klädda i det vita linnet och det som är den heligas rättfärdighet. Tänk vad underbart, vilken nåd han har gett oss att vi kan få uppleva en full och härlig frälsning. Och är du här idag som så att säga inte riktigt vet, så att säga, du kanske inte har frälsningsvisshet eller du vet inte riktigt var du befinner dig, så ska du veta att förlåt, Jesus är här för att möta med dig. Jesus är här för att låta rena ditt hjärta. Han är här för att du ska få uppleva, halleluja, hur han flyttar in och den heliga elden ska få brinna i ditt tempel. Det ska inte vara någon främmande eld, det ska inte vara någonting annat som finns där utav världen eller världens ande, utan han kommer med den heliga ande och eld, halleluja, helig ande och eld, och flyttar in i dig. Och när den heliga ande bor där, då börjar du också tala det här nya språket. Du börjar tala i tungor och prisa Gud på Kanans tungomål och lovar Herren därför att han är så underbart god. Halleluja, halleluja. Det är underbart att följa Jesus. Så vi ska här i slutet göra en inbjudan för dig, du som känner att jag behöver få ett möte med Jesus, eller du kanske känner att jag behöver få ett nytt möte med Jesus. Jag behöver bli fylld av den heliga ande. Jag behöver få den här elden upplivad. Det här är som en tynande veke, men det behöver få flamma upp igen. Jag behöver få elden brinnande i mitt inre. Jag vill brinna för Jesus. Jag vill låta elden komma med sin fulla styrka i mitt inre. Jag vill ta emot, jag bara säger Jesus, fyll mig med helig ande och eld. Fyll mig med helig ande och eld. Låt det brinna. Gör mig brinnande i anden. Om du har den här längtan, du ska veta, han vill verkligen fylla din längtan. Han svarar på din bön. Han är här just nu för att möta dig, vem du än är. Gud välsigne dig. Vi tackar dig Jesus att du är här för att möta våra behov, Herre. Du är här för att verkligen fylla oss Jesus, Herre. Du renar och rensar ut allt, Herre, för att du ska kunna bara komma och fylla oss fullt upp, Herre. Halleluja, halleluja. I ett överflödande mått av din heliga ande, Herre. Helig ande och eld, helig ande och eld, helig ande och eld vi ber om, Herre. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack att du rensar ut allt. allt annat, Herre. Åh, du rensar ut det som är av världen, Herre. Det som är av kulturen, Herre. Kom med din ande, Herre. Kom med din heliga ande. Åh, du rensar ut, Herre. Penningbegär, materialismer. Allt, Herre, som kan finnas där av världens ande. Kom, Herre, ta över, Herre, med din helige ande och eld, Jesus. Jag lovar dig. Tack att du ser till var och en, Herre. Åh, du ser till var och en. Tack för att helig eld ska brinna. Du ska övervinna. Halleluja! Låt elden brinna, Jesus. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen.